Hej och varmt välkommen till Spelfokus. Jag heter Gabriella Kaltenäckar och jobbar på RISE, Sveriges forskningsinstitut. Och idag har vi ett otroligt spännande avsnitt framför oss. Vi ska nämligen utforska mobilspelsvärlden med en väldigt spännande gäst från ett av världens största spelbolag, King. King är som många vet mest känt för sitt ikoniska spel Candy Crush och har sedan grundandet 2003 revolutionerat hur vi tänker på spel och underhållning via mobila plattformar. Många som inte nödvändigtvis kanske ser sig själva som gamers känner förmodligen ändå till och eller spelar ett eller flera av Kings engagerande pusselspel som inkluderar titlar som Candy Crush, Candy Crush Soda, Farm Heroes, Bubble Witch, Pet Rescue och många fler. King har via de här spelen nått miljarder nedladdningar och etablerats som en absolut titan på en marknad som är otroligt konkurrensutsatt. Men det är kanske inte alla som riktigt har förstått vilket megamaskin King faktiskt är. Lyssna bara på den här statistiken. King firade sitt 20-årsjubileum förra året och har idag över 200 miljoner aktiva användare varje månad. Och över 5 miljarder installationer av bara Candy Crush-franchisen. Candy Crush-sagaspelet har just nu över 16 000 banor och växer hela tiden. Candy Crush Soda Saga, som firar sitt 10-årsjubileum i år, är inte långt efter med över 14 000 banor. Det är inte utan att man blir lite skakig i benen när man tänker på de här siffrorna. Men spelen fortsätter att underhålla och engagera spelare över hela världen, och med spelstudios i städer som London, Stockholm, Barcelona, Malmö och Berlin och kontor från Dublin till San Francisco, så fortsätter King att vara en kraft att räkna med i spelindustrin. Vi som är serietidningsnördar vet ju att with great power comes great responsibility. Och det är ju exakt därför jag är så glad över att ha med King som gäst idag. Bolaget är nämligen otroligt aktiva i ett flertal olika samhällsfrågor och arbetar väldigt hårt för att göra spelbranschen mer inkluderande och tillgänglig för alla. Och mer om det kommer vår gäst idag att berätta om. Och vem är då vår gäst? Jo, ingen mindre än Paula Ingvar, vicepresident för produkten Candy Crush Soda. Ett av Kings absolut största spel. Och inte nog med att Paula har en otroligt intressant bakgrund och väg in i spelbranschen. Hon har också en passion för både ledarskap, teknik och spel som jag tycker verkligen lyser igenom i hennes arbete. Och idag så hoppas jag att få prata lite med Paula om hennes resa in i branschen och få lite bättre insyn i det dagliga arbetet på King. Jag är också såklart väldigt nyfiken på deras enorma community och företagskultur. Och såklart vill vi höra mer om deras omfattande samhällsengagemang. Så om du är nyfiken på hur det är att arbeta på ett av de mest inflytelserika företagen i mobilspelsbranschen, så är det dags att spetsa öronen nu. Välkommen in i studion, Paula Ingvar. Hjärtligt välkommen in i studion, Paula Ingvar.
Tack så mycket, jätteroligt att få komma hit.
Jättekul att ha dig här. Det känns så otroligt spännande att få prata med King, The Famous King, världens största mobilspelsföretag. Eller kanske ett av världens största spelföretag.
Ja, och vi är ju lite undercover. Liksom King är som företagsnamn, kanske inte alla känner igen, men Candy Crush har ju de flesta i alla fall hört eller kanske till och med spelat.
Du har ju en superspännande bakgrund. Kan inte du berätta lite grann om din resa in i spelbranschen? Hur började det för dig?
Ja, man kan nästan gå hur långt bak som helst. Jag är ju en glad amatör vad gäller spel. Har alltid tyckt att spela är jätteroligt och liksom från barnspel alltid velat leka och spela. Och sen när man fick sin första dator, Compaq Presario, liksom 95, då öppnade sig en helt ny värld för mig. Jag satt ju i timmar liksom så ofta och så mycket jag fick för mina föräldrar. Den här dynamiken med att man liksom försökte förhandla till sig mer tid vid datorn. Och så den har varit där hela min uppväxt. Mina föräldrar kanske inte riktigt såg värdet i spel just där och då, annat än underhållning.
Vad säger de idag då?
Ja, nu låter det lite annorlunda. Men det har ju skett så otroligt mycket. Jag vet inte hur karriärerna inom spel såg ut på den tiden. Men nu talas det ju om och liksom finns utbildningar inom detta. Och så att det har ju blivit en helt annan värld. Men från den här glada amatören i alla fall så höll det i sig så ända tills efter universitetet egentligen. Och jag spelade allt jag kunde komma över, mycket spel på PC. Så liksom Starcraft var en favorit, Red Alert, den typen av strategispel som man satt lite längre med, Sims och SimCity. SimCity tror jag faktiskt hade en inverkan på vad jag pluggade på KTH, eller alltså till trafikingenjör. Och sen hade jag liksom bara spel vid sidan av så länge, jag tänkte aldrig mer på att ja, men det kan vara någonting att gå efter.
Du har ju också en jätteintressant karriärbana som inkluderar militärtjänstgöring. En sån här karriär som jag övervägde en gång i tidernas begynnelse, då var det fortfarande ingen kvinna som hade lyckats ta sig in på den här speciella utbildningen som du gick på. Uppsala, ryska.
Ja, precis. Låt mig nyansera det lite. Så att efter gymnasiet kände jag ju verkligen att det var någonting som saknades. Jag ville liksom ha ett gap year men kanske inte ut och resa, utan jag var rätt attraherad av tanken att gå tolkskolan eller underrättelse- och säkerhetsskolan som det hette. Så mönstrade, kom in som undas då, så underrättelseassistent. Och kände att trots mina föräldrars protester att det här var ändå rätt beslut. Det här var vad som behövdes i mitt liv. Flytta lite fokus från liksom, individen till teamet. Fokusera på gruppen, ledarskapet, lära sig nya saker som verkligen inte man kan lära sig på så många ställen. Och växa upp på ett annat sätt. Så att det blev, det uppfyllde väl alla mina förväntningar med därtill. Precis som alla som rycker in, man har ju ingen jäkla aning egentligen om vad det är man kommer möta där dag ett och resten av utbildningen. Men det var definitivt något som jag är väldigt glad av att jag gjorde.
Finns det en röd tråd där mellan ditt, jag anar ett struktur- och strategitänk i dig. Kan det vara så att liksom det här födde till Sims-trafik och militär, det har lite gemensamma nämnare. Och sen så hamnar du på King till slut. Och du har ju haft en lång karriär på King.
Ja, vilken lustig parallell. Aldrig tänkt på det sättet.
Det kanske jag som drar konstiga paralleller också, sorry.
Jag kan säga att min utbildning i det militära var ju väldigt mycket, först har man ju den här grönklädersutbildningen, gröntjänsten. Det handlar ju om survival skills, liksom. Vi är ute i fält, vi lär oss liksom överlevnad, teambuilding och effektivitet och att agera som grupp. Sen satt vi ju, när vi väl kom till Uppsala så satt vi med näsan i böckerna hela tiden och lärde oss om det här fordonsigenkänning. Det var väldigt taktiskt, liksom. Det får man ju ändå tänka sig, att man sitter ju då ofta i en stab och liksom informerar närmsta befälet om liksom olika scenarion. Det är inte jättestrategiskt arbete, men väldigt intressant. Och sen, jag tror jag kände mig hyfsat liksom nöjd med det militära, men jag ville fortfarande se världen lite mer. Och efter lumpen så flyttade jag till Ryssland och läste ryska där. Och sen jobbade jag på ambassaden. Så det var ytterligare en sån här liten tangent, kanske som jag inte riktigt såg framför mig. Det var inte min stora livsplan, men det var liksom och en attraktion där. Det var ju andra tider. Det här var 25-27, så att Ryssland var på den tiden väldigt relativt öppna mot väst, och alla de här som hade läst tolkskolan, de kunde ju få tjänster eller söka tjänster till då ambassaden i Moskva eller konsulatet i Sankt Petersburg, och det var liksom väldigt häftigt och rankade högt i termer av prestige och coolhet. Och även liksom de sakerna jag lärde mig på ambassaden, jag kan inte påstå att det var liksom något strategiskt, men verkligen en miljö som var så helt annorlunda mot vad man hade kunnat hitta i Sverige. Eller för den delen liksom backat av någon utbildning på universitetet. Det var liksom något helt annat.
Jag kan tänka mig att ledarskapsförmågorna som du har haft tidigt i den här perioden av ditt liv, de måste ju ha kommit dig väl till gagn senare i karriären.
Jag skulle säga att där var jag fortfarande på min liksom väldigt tidiga resa. Mest att observera andra duktiga ledare har ju varit en otroligt viktig aspekt från tidigt. Alltså från liksom duktiga gymnasielärare till duktiga befäl till då duktiga chefer och så vidare. Det är en jättestor källa till inspiration och har liksom påverkat mitt sätt att tänka. Man lär sig av dåliga ledare också. Kanske till och med bättre läxor. Alltså, det här ska jag verkligen aldrig göra själv när jag är i den positionen. Men absolut haft liksom en stor känsla av tacksamhet till duktiga ledare som jag har mött. Några som har tagit mig liksom under sina vingar också och visat mig vägen när jag kanske inte såg den själv så tydligt.
Bästa utvecklingen.
Men om jag liksom försöker knyta ihop det här till någon slags konsekvent story, så får man ju säga att det har varit, liksom tittar man bara uppifrån så är det så här, nej, då har det varit en massa olika saker jag har försökt att prova på. Jag har, det har funnits alltid en dragningskraft, en nyfikenhet till liksom, åh, det här verkar vara ganska, ett ganska unikt tillfälle att exponeras liksom, mot antingen då militären eller ett annat land och att leva och bo och jobba med någonting helt annat. Men sen liksom, min karriärbana, då kände jag fortfarande den här rastlösheten, att jag, liksom, jag var inte särskilt lugn i kroppen, att så här, okej, nu ska jag jobba här med trafik. Jag blev väldigt snabbt lite rastlös med de långa projekten. Det är liksom offentlig sektor, det är långa cykler, det är stora pusselbitar och man själv är en liten, liten del i det. Så jag bytte ganska snabbt ifrån den karriären till då management consulting. Och där fick jag också en riktigt bra skola, kan jag säga, med sån här, det här verktygslådan man behöver liksom på en datordriven arbetsplats. Så Excel, PowerPoint, presentationer, business case, hela den liksom biten. Projektledning. Och sedan den banan ledde mig till Ericsson. Det var ju egentligen på Ericsson som jag började spela väldigt mycket Candy Crush Soda.
Ja, oh, tack Ericsson, säger vi då.
Det hade ju precis lanserat då, och jag i min förvilling trodde ju dessutom att jag spelade Candy Crush, för att spelarna är ganska lika. Framförallt var de det då. Och där, liksom, när jag hade den här pendlingen ut till Kista då, från Stockholm, så blev det väldigt mycket spel och också väldigt mycket feedback som skickades från mig till några vänner jag hade på King, som absolut inte hade bett om feedback. De fick ändå feedback via WhatsApp och olika skärmdumpar och annat. Efter några månader så var de lite så här, men Paula, alltså, ärligt talat, kanske du bara ska fundera på om du kan tänka dig en karriär inom detta. Du verkar rätt intresserad.
Gud vad roligt. Så det var så det började? Fick du ett jobberbjudande via din feedback då?
Nej, det är lite längre väg än så. Men det öppnade i alla fall en lucka i mitt huvud att men herregud, kanske det här är möjligt. Alltså något som har varit en hobby och ett intresse. Jag trodde ju bara, nej men spelmakare, det är den här liksom mystiska halvgudarna liksom, som sitter och designar ett universum och det är liksom allting höljt i mystik. Men att det kanske fanns en väg dit. Så det var en avgörande stund. Men de liksom ledsagade mig i alla fall till en roll som fanns öppen, som jag kunde söka. Och sökte den och fick den. Och det var ju en ganska snäll entry-roll till industrin. För att den handlade väldigt mycket om, vi kallar det för business performance. Och liksom man tittar på alla möjliga dashboards om hur det går för spelet. Och det här var en central roll. Så jag fick lite tid på mig att bekanta mig med spellandskapet och språket man använder och hur man resonerade runt liksom ett spels livscykel, och särskilt på mobil, som var fortfarande ganska liksom nytt. Det var inte, spelen hade ju inte varit live i särskilt många år. Så King var ju också på en resa liksom, i att lära sig vad det, hur det skulle spela sig ut. Och vi hade väl, jag tror där i de åren då, 14, 15, 16, så hade vi säkert 2-3 strategier per år. Bara för att tempo till marknaden och mognaden, allt det hände så fort. Så att alla var, kände som att man kom in där och kunde komma med väldigt olika bakgrund och ändå bidra, för att ingen visste riktigt. Men hur kommer det här se ut om några år? Hur ser det ut nästa år? Hur ser det ut i de här marknaderna?
Det är just det som är så inspirerande också med din resa. För du kommer ju från en helt annan bransch egentligen. Så du hade ett brinnande intresse med dig för spel som ung och fortsatte spela, men kanske valde en annan karriärväg då. Och sen så hade du vänner som jobbade inom ett spelbolag, tog kontakt med dem för att du spelade spelet och tyckte att det här kan bli bättre. Och det ser du mer banade väg då in till att du skulle kunna söka en tjänst på King.
Ja, men jag är verkligen inte unik. När jag träffar kollegor på King, nu för tiden, det finns absolut och fanns redan då folk som hade liksom haft en lång karriär inom spel och absolut liksom, de var kodare eller spelutvecklare som var ganska inriktade på det från början. Men jag har också träffat liksom människor med flera karriärer bakom sig, författare, alltså det finns många som kommer också från andra mjukvarubolag liksom. Det, att göra ett spel kräver så många funktioner, och det är människor med olika erfarenheter och olika bakgrund. Man kan hitta liksom en bra plats, man kan hitta en bra entry point även om man inte liksom har läst alla kurser eller jobbat på andra spelbolag innan.
Men, och det ger oss ju lite en segue då in till, hur är det att jobba på King? Kan du beskriva en typisk dag i ert team då, Candy Crush Soda-teamet?
Eftersom då vi har massa olika spel och massor med olika team, både centrala och själva spelteamen, så är det ju en lite svår fråga att svara väldigt generellt på. Men om jag börjar med mig själv, så leder jag då produktteamen på Candy Crush Soda. Och det innebär att vi tillsammans tittar på olika delar av spelet och bestämmer, ja men här liksom vill vi kanske ändra, vill vi utveckla. Nu har vi sett den här spännande som sker på marknaden. Liksom, är det någonting vi borde prova, den här typen av event eller den här typen av turnering? Och just Soda har vi delat in då i, ja, men vi tittar på eventdelarna, vi tittar på delarna som rör själva banorna, så core brukar vi säga om det teamet, liksom kärnan, hjärtat. Vi har ett team som bara tittar på, liksom, ser till att banorna är så bra som de kan vara. Vi har ett team som tittar på, men det vi kan för metalagret, så allting när du inte är inne och spelar en bana, liksom, att det fungerar som det ska, att det finns roliga miniuppdrag att fullfölja och så vidare. Och också ett team som tittar på vår, liksom, livscykel av spelare. Vi har ju så många spelare, men många spelar på väldigt olika sätt. Några gillar att sitta lite längre sessioner, kanske någon gång per dag, medan de flesta faktiskt spelar ganska korta sessioner med flera gånger per dag. Och du kanske är liksom helt ny till spelet, då vill vi ju omborda dig på bästa möjliga sätt. Eller att du kommer tillbaka från att, ja, du kanske spelade spelet för 8 år sedan och nu är sugen och liksom kommer tillbaka och ser vad som har hänt. Det är ju, då måste vi också designa den upplevelsen för dig så att du inte plötsligt blir översköljd med alla event och allting som är nytt, utan vi liksom ger dig en schysst bana tillbaka in.
Och som återkommande spelare får jag ju säga att det gör ni väldigt bra.
Okay,
som periodspelare av Candy, alla Candy Crush-spel.
Ja, men det är så viktigt att, alltså det är så viktigt att lyssna på spelarna. Det är någonting vi håller väldigt högt, att spelarna är våra lärare. När vi lanserade Candy Crush då 2012, då visste ju ingen att det skulle bli så stort, men det fanns en tanke och en farhåga eller hypotes om att, nej men folk kommer tröttna på Candy Crush, vi måste ge dem någonting nytt. Och därför byggde man Soda. Så det spelet jag jobbar på idag var liksom tanken att det skulle ersätta Candy Crush när folk började så här, känna att nej, men de var rätt klara med det.
Men det blev de aldrig.
Nej, exakt, det blev de aldrig. Så vi lanserade Soda där 2014 och såg istället att, jaha, nu har vi väldigt många spelare nu som spelar båda spelen. Så att det blev liksom ett komplement och folk tröttnade inte då på Candy och tröttnade inte på Soda heller. Fick vi ju ändra om i vår strategi, men det var ju, alltså vi hade ju, man får ju säga att vi hade rätt tvärfel där. Och genom att då titta istället på våra spelers liksom beteende, vad de sa till oss, att de ville bara ha mer banor, så kunde vi istället bygga en bättre strategi. Och alltså nu när jag tänker tillbaka då, 2016-2015, vi lanserade inte så himla många nya banor i veckan heller. Alltså det var mycket lägre tempo. Så istället då ser vi att nej, men här finns det aptit för mer. Då har vi ju tripplat, till och med liksom 4 gånger ökat hur mycket banor vi släpper. Bara för att det verkar vara så omättlig aptit inom vissa segment. Andra spelar lite lugnare, men det får man ju också. Man får ju ta det i sin takt, och det är viktigt för oss att våra spel inte kräver för mycket av din vardag. Det här ska vara något som du kan fortsätta göra i 40 år om du vill. Så att vi vill inte liksom bränna ut någon heller på det här, utan det får takta på. Alla får designa sin resa genom spelet.
Och du var ju inne lite grann på det redan, men er målgrupp, eller era målgrupper är väldigt viktiga för er. Hur kommunicerar ni med dem, och vad tror du lockar spelarna absolut mest med Candy Crush, de olika spelen då?
Men jag måste ändå säga att jag är närmast Soda, så jag kommer liksom resonera lite grann utifrån hur vi tänker på det. Men det är ju i grund och botten ett spel för väldigt många. Och där kommer man direkt till ett design-dilemma. För när man säger att spelet är för alla, då är det ju, kan man ju lika gärna säga, men är det då för ingen när det är för alla? Så att det här tittar vi på så ofta, att vara tillräckligt tydliga för att någon ska förstå, men det här, och känna att men det här är för mig. Men också så pass inkluderande och enkelt och unisont att det går att connecta till, oavsett om man kanske spelar andra väldigt strategitunga spel, men ser en annan liten lucka för något lite mer så här casual, och att man har det som ett komplement, eller att nej, man spelar bara det här spelet, eller att man spelar en portfölj av spel. Det ska liksom kännas som att Soda låter dig bestämma lite grann ditt engagemang, och du missar inte så mycket. Liksom. Det finns inte så många element av det här FOMO som annars driver lite djupare spel, lite mer mid-core.
Och för den som inte är så tekniskt lagd, med vad är FOMO för någonting?
Ja, fear of missing out. Otroligt stark drivkraft i samhället, inte bara inom spel. Så att ett exempel skulle kunna vara att du kom tillbaka till spelet nu, det är den här turneringen, den varar bara 4 dagar, du kan bara få den här speciella upplevelsen den här tiden. Det kan driva FOMO.
Men, och det finns ju otroligt många mobilspel som har FOMO som den absolut främsta strategin, och det skickas notiser i tid och otid flera gånger om dagen. Ni har ju valt att gå en annan väg. Finns det någon grund till det?
Ja, jag tror att vi vill inte trycka för hårt på det. Vi har vissa saker som också där vi får in det här elementet. För det kan vara lite kul. Ja, men någon turnering över påsk eller något sådant kontextuellt ändå relevant. Så ibland gör vi lite av det också. Men det finns alltid en risk med att lina väldigt djupt in på en motivation eller en drivkraft. Att du får inte ett hållbart förhållningssätt till din spelarbas. Och det blir inte den här rytmen eller den här balansen som vi eftersträvar. Som sagt, vi tänker på vårt spel som rätt linjärt. Alltså det är inte markant svårare på bana 500 än bana 2500 eller bana 10 000. Det ska passa i ditt liv. Det ska vara något dit du känner att här kan jag öppna snabbt, spela någon bana. Det ger mig lite avslappning, det ger mig lite... jag kommer in i den världen, det är lite mysigt, det är färgglatt, det är roligt, någon liten utmaning. Så att det är viktigt att balansera alla de aspekterna. Det finns fler, det är klart olika spel kommer ha en annan mix av de här motivationerna. Eller vad de...
Jag tänker att det kanske kan vara vettigt att reda lite grann ut begreppen för våra lyssnare. Candy Crush-spelen är ju en free-to-play-modell. Kan du beskriva lite vad det är för någonting?
Free-to-play för oss innebär att du kan spela våra spel utan att betala en enda riktig krona eller en enda riktig dollar. Vi har inte låst något content, några banor bakom någon paywall. Sorry, det blir lite blandat svenska och engelska här. Men bakom någon betalvägg. Och det är absolut möjligt att vinna varje bana utan att betala heller. Däremot så har vi ju element i spelet som hjälper dig att klara vissa banor. Och du kan tjäna dem, förtjäna dem i spelet genom att delta i något event och de här olika minispelen som vi har i vårt lilla metalager. Så kan du till exempel få gold bars då, som du kan använda för att betala så att du får lite extra drag på en bana. Eller att du tjänar då boosters som vi kallar det. Alltså olika godishammare som spränger bort någon större blocker på en bana eller lite andra varianter också som vi har som gör olika saker som hjälper dig framåt. Det är ju meningen att du ska använda dem på kluriga banor. Det är ju ett strategiskt element som faktiskt gör det väldigt roligt och väldigt tillfredsställande när man får bort de där irriterande bitarna och bara kan känna att nu lossnar det, nu kan jag köra på och vinna den här banan. Så det är så vi resonerar runt.
Men spelet är gratis att spela, vem som helst kan ladda ner det och man kan i princip ta sig igenom hela spelet. Det finns ju inte egentligen heller något slut på spelet, eller finns det?
Nej, vi tänker oss att det inte ska finnas något slut på spelet, utan att vi adderar hela tiden nya banor. Och väldigt många av våra spelare har ju tagit sig till de sista banorna vi har i spelet idag utan att ha betalat. Så att de är ju verkligen bevis på att det är inte pay to win. Men de har också lagt mycket tid och engagemang och är ofta rätt duktiga faktiskt. Och det är skillnad. Man kan vara rätt duktig på Candy Crush. Jag är inte det. Efter 10 år i Soda är jag på bana 2300. Jag är mycket stolt över detta.
Ja, då är du lite längre fram än vad jag är. Jag är på 2100.
Oh, snyggt ändå, ja.
2191.
Då är vi rätt nära varandra.
Vi får väl ha någon sån här chatt på sidan av den här podden där vi nu jäklar har jag gått om dig.
Det är lite status med vilken bana man är på, absolut. Det är egentligen det våra spelare använder mest för att visa hur duktiga de är. Och det första man säger när man träffar en Candy eller Soda-spelare är vilken bana är du på?
Det är det som jag tror också många kanske inte förstår riktigt med mobilspel. Man tänker på att det är en isolerad grej som man gör själv. Men ni har ju möjligheten att connecta med andra spelare så att man kan se sina kompisar och hur långt de har kommit.
Det kan man absolut göra om man väljer att connecta via Facebook eller via då Kingdom som är vår sociala graf. Men jag skulle ändå säga att av väldigt många spelare ute så är King-spelen ganska light touch på de sociala bitarna. Så att man spelar ensam men tillsammans, bland andra. Men det är ändå mest en solitär upplevelse. Sedan finns ju de här att du till exempel löser en 4-i-rad pussel, eller att vi har ett sänka skepp minispel. Där hjälps man ju åt. Eller också vår favorit som heter Bake a Cake. Den tycker jag är väldigt rolig. Då ska man liksom baka en tårta tillsammans med sitt team och klara några faktiskt väldigt fina banor. Det är nog mina favoritbanor. Men de är lite kluriga. Och man kan inte liksom börja med några sådana här pre-game boosters, kallar vi dem. Alltså aktivera sina små superpowers innan, utan man måste liksom köra bara på skill.
Vi skulle kunna gå in i detalj och prata om Candy Crush-spelen och Soda hela dagen. Men jag tänker att vi ska också fokusera lite grann på Kings arbete. Ni är ju välkända för ert engagemang i samhällsfrågor. Kan inte du berätta lite mer om ett ganska nyligt initiativ som ni har gjort som heter King och Swedish Games Industry Scholarship Program?
Väldigt gärna. Det ligger ju mig varmt om hjärtat, lite på grund av också min bakgrund och hur jag kom in i spelbranschen själv, så vill jag ju gärna vara med och ge tillbaka där jag kan. Och jag tycker att det här är ett sånt fint initiativ som just liksom visar på att det finns flera vägar som leder till King och andra spelbolag och kan ge liksom bra karriär med olika bakgrunder. Så det här är då, som du säger, nyligt. Vi startade det i våras tillsammans med dataspelsbranschen, så en jättebra partner och som har gett oss också liksom ett bra fotavtryck liksom i när vi vill få lite momentum och få traction i de här frågorna. Så att i det här fallet så fokuserar vi på kvinnliga och icke-binära personer som liksom ska få en chans att komma in i spelbranschen, på King eller på annat. Så är det ett program som löper då under året där vi dels bjuder in dem till olika sessioner, olika event, konferenser. De får åka tillsammans, men också att de blir framförallt då ihopparade med personer som redan jobbar på King. Och som dels så att de får en anknytningspunkt och kan diskutera liksom sin personliga situation, men också att få lite inspiration att så här ser olika resor ut. Som jag nämnde, jag är ju verkligen inte unik där. Det finns så många med så inspirerande historier och jag tror att det skulle göra att fler vågade sig in på den här vägen om de visste liksom att man behöver inte vara det pepparkaks cookie cutter liksom profilen för att komma in. Så att nu kör vi det här sen 2 månader tillbaka och jag tror att de var i Malmö på konferens här om månaden också. Så att vi får se, men det är en väldigt bra start.
Vilken typ av individer är det då som är med i det här scholarship-programmet?
Väldigt varierande bakgrunder från hela landet. Med allt ifrån personer som har liksom går med att vara game artists till liksom analytikerspåret till och utvecklare. Men de är liksom tidigt i karriären, antingen pluggat klart eller jobbat något år, 18-29.
Hur många är det som är med i programmet, vet vi det? Eller kommer det vara löpande antagningar? Jag antar att första året nu blir lite provperiod och se vad utfallet blir. Och så kanske det, om det går jättebra, så kanske det här blir en superrekryteringsbas för er.
Möjligt, men jag tror framförallt inte att vi tänkte liksom så långt att nu gör vi det här till som en rekryteringsdrive. Och absolut, det finns ju en fördel i att tänka att det här är en grupp och en class. De får också utbyte och liksom lära känna varandra. Det finns ett stort värde i det.
Nätverkandet.
Att ha någon som liksom är med dig. Ja. Och få dela den. Knyta nya bekantskaper, kanske till och med vänskaper. Och sen följa varandra i karriären. Så nu så var det 27 stipendiater som började och ett 20-tal mentorer då från King.
Jättespännande. Spelbranschen generellt, inte bara King men bolag inom hela spelbranschen, är ju lite välkända, eller inte välkända kanske fel ord, beryktade om att vara svår att ta sig in i. Man måste ha nätverkskontakter, man måste känna någon nästan för att få in foten och ha rätt bakgrund. Så att det här initiativet känns ju som ett väldigt banbrytande experiment.
Och det, om det är ryktet, så är det ju verkligen någonting man vill jobba på och ändra. För att jag tror inte att det behöver vara så. Och jag tror att i många branscher, alltså nätverk, absolut, det är en faktor. Jag hoppas och jag tror inte att det är unikt för just spelbranschen. Men det ska finnas liksom ganska tydliga vägar in, men också sen alternativa vägar då, som jag redan har pratat om. Men det här, jag tror att det här är till, men det är en win-win. Jag ser inte att det här skulle vara liksom på bekostnad av någonting annat, utan snarare bara ett jättebra sätt att kommunicera liksom vad man kan, vilka roller man kan tänka sig hitta också. Det kan upplevas lite som en black box. Där inne sker något mysteriskt, liksom man gör spel. Men om man, när man väl lyfter på locket och tittar, så är det ju en väldigt många olika typer av jobb som krävs för att få till det här spelet. Och vi jobbar absolut tillsammans, men vi jobbar ju med väldigt olika saker. Vi har ju också avdelningar som finance och legal och marknadsföring. Alla de, dessa funktioner finns ju, HR. Så det är ett jättestort lagarbete, och några väldigt specialiserade, väldigt spelinriktade roller, men andra lite bredare och lite mer allmän, liksom mer allmängiltiga typer av roller.
Då kanske det här programmet kan bidra till att slå hål på myten om att det är svårt att ta sig in. Det kanske inte är så svårt som du säger. Man behöver bara lägga manken till lite grann och hitta sin väg in. Från att passa med ens egen profil och bakgrund.
Ja, och lite envishet tror jag är bra också. Och det finns så många olika bolag som är i olika skeden. Så några bolag kanske är i ett expansivt skede, medan andra liksom kör lite mer takta på och liksom rullar på. Då ska man inte ta det, tror jag, för mycket som ett betyg på ens egen duglighet. Utan bara, nej, men timing är en faktor. Men jag tror lite det du är inne på, lägga manken till. Jag tror, kommer man in med kanske inte den här liksom väldigt spelinriktade bakgrunden, så tror jag att just saker som nyfikenhet och också en chef som förstår detta och hjälper en upp på banan och kontextualiserar, beskriver så här, men det här är det bredare tänket, så här översätter du liksom mellan det du ser på din telefon och det vi pratar om liksom på några slides eller på en dashboard. Det har varit ovärderligt liksom också för mig. Jag har ju en djup tacksamhet till min första chef på King som verkligen tog sig tiden.
Shout out till din första chef, bra jobbat. Men hur skulle du se på framtiden för mobilspel? Det finns ju större förändringar som förväntas nu inom AI, 6G-teknologi och så vidare. Hur rustar ni er på King för de här förändringarna?
Vi tycker ju att det finns liksom en styrka i mobil. Men det är ju också en plattform som inte alltid var där i Kings historia heller. Nu har det ju varit en enorm framgång liksom, och det är där vi har liksom nått våra största toppar med Candy och med Soda. Som just genom bara det faktum att alla har en mobil, alla har en smartphone. Det gör ju att liksom, tillgängligheten är så dramatiskt mycket bättre än alla andra plattformar idag. Men vi ska inte liksom låsa oss vid och tänka att men nu är det så här för alltid, utan mobil funkar tills, alltså än så länge, och det finns ju fortfarande så mycket expansion man kan göra inom mobil. Men det är viktigt att tänka på att King började ändå på webben, sedan på Facebook och sen gick det till mobil. Så att det finns ingenting som säger någonting om framtiden bara från var vi är idag. Vi kommer fortsätta att lära oss av spelare, det tror jag de flesta skulle skriva under på, att det här mobilspelsutvecklaren och spelutvecklaren försöker ju alltid liksom hitta en bra fit med marknaden, vad marknaden vill ha idag. Men det är ju guidat av liksom vad spelarna tycker är kul just nu och även hur det funkar i det större ekosystemet av annan typ av underhållning, andra trender, liksom vad är coolt, vad är inte coolt. Så att det är ett stort recept här som ska till. Att hitta liksom rätt plattform, rätt IP, rätt målgrupp. Och sen lyckas liksom också leverera någonting som där, det ska man inte förringa. Att det finns så otroligt många bra idéer idag. Och att det till slut hamnar det på, men vem kan exekvera på en riktigt bra idé? Och för det så tror jag att man behöver mer av ett maskineri än vad kanske många tänker sig behövs. Jag ser ju varje dag, liksom, vi har ju så många personer som just attackerar ett specifikt problem, och på det sättet får vi en ganska bra täckning. Men det krävs också väldigt mycket attention till de här detaljerna för att få det rätt, och det sitter i detaljerna och det vet vi. Men det kanske inte alltid är så uppenbart för marknaden eller för spelaren hur mycket som ändå har pillats på och designats för att det där ska bli helt rätt.
Maskineriet bakom spelet. Men teknik i all ära, men ni är ju också väldigt fokuserade på tillgänglighet. Kan du inte berätta lite grann om det, Paula?
Det är en fråga som har kommit fram och nästan tagit en av topplaceringarna på det som diskuteras och det vi fokuserar på. Är just att göra den här fantastiska tekniken, den här fantastiska mobilen tillgänglig för så många som möjligt. Det kan gälla liksom hur vi hanterar färger och ljud och liksom haptisk feedback, men också hur vi förklarar spelet för för spelare som kanske behöver lite mer stöd för att komma igång eller liksom för att se några av de här hintsen vi ger och så vidare. Vi jobbar mycket med att lokalisera, alltså att göra spelet på lokala språk så att människor verkligen kan ta till sig och förstå hur fungerar det här på så enkelt sätt som möjligt. Men hela designen, alltså varje gång vi gör en ändring i vårt spel så är det här en lins som vi tittar på. Men maximerar vi nu tillgängligheten och liksom inklusiviteten genom design? Så det har blivit en hjärtefråga just för Soda i synnerhet.
Och ni är ju också grymma på en annan del av tillgänglighetsspektrumet som är representation.
Ja, i vår spelportfölj så blir det ännu mer markant. Här vill jag ändå lyfta fram Farm Heroes som är vårt systerspel i en annan franchise men också inom King-parollen, eller ett King-spel. De har ju som slagord att det är en saga for all kinds of heroes. Och där lyfter de verkligen fram just representation och inklusivitet så att man kan alltid känna igen sig i Farm, oavsett vem man är och var man kommer ifrån.
Tack så hemskt mycket Paula för att du tog dig tid att vara med oss idag och berätta om dina insikter och din väg in i spelbranschen framförallt. Otroligt intressant och inspirerande.
Det är jag som tackar. Det här var väldigt roligt.
Men då säger vi stort tack och så ses vi i den virtuella världen.
Tack så hemskt mycket. Det var jättekul.